Jazzgruppen Trio Vikram Ruzashonov framför ett medley i en tv-studio. Gruppens ledare, pianisten som gett namn åt trion, glider över i ledmotivet till den turkiska tv-såpan Çalıkuşu. Den populära trion från Kirgizistans huvudstad Bishkek är kända för sin centralasiatiskt ornamenterade jazz. Men när Vikram Ruzashonov den 2 januari 2022 reser till Kazakstan för att ge en konsert i landets största stad Almaty hamnar han istället mitt i ett våldsamt politiskt propagandakrig. Studio DN, idag om jazzpianisten som blev en spelpjäs i regimens och upprorets Kazakstan. Jag heter Ülkü Holago. Och med mig idag har jag Dagens Nyheters Rysslands korrespondent Anna-Lena Laurén. Hej!
Hej!
Du är med oss idag hemifrån Sankt Petersburg och du följer ju det här fallet Ruzashonov och du har skrivit om det i Dagens Nyheter. Om vi tar det från början, vad är det han har råkat ut för?
Ja, som du själv sa då, så Vikram Ruzashonov är alltså en jazzpianist och han leder en orkester som väldigt ofta har haft spelningar i Kazakstan. Och det här var faktiskt den första spelningen på ett tag, därför att det allt har varit stängt under coronapandemin. Och han var då bjuden till Almaty för att ha spelningar och hade åkt dit den 2 januari på en biljett som var köpt sedan länge. Och som det kom fram då, för han var då försvunnen ett tag, och sen några veckor senare när de här demonstrationerna, väldigt våldsamma demonstrationer mot makthavaren hade pågått i en vecka ungefär, så mitt i allt dök han upp på tv, på kazakisk tv, där han erkände att han hade fått $200 för att åka till Almaty och delta i demonstrationer mot makthavarna. Det här var ju en ganska märklig, på många sätt märklig inspelning, därför att han var fullständigt blåslagen och såg helt förfärlig ut. Och det var väldigt tydligt också för någon som kanske inte känner till, överhuvudtaget inte känner till honom, att det såg mycket märkligt ut. Men han blev ju förstås omedelbart igenkänd för att han är en känd musiker i Kirgizistan. Det var väldigt många musiker och artister som direkt reagerade och gjorde inslag på sociala medier och på Instagram där de påpekade att det här kan inte stämma. Att det här är inte en person som liksom åker för att delta demonstrationer för $200. Och sen blev han nog ganska snabbt frisläppt och nu helt nyligen då har han återvänt till Kirgizistan.
Du nämnde här att Kazakstan just nu präglas av oroligheter och protester mot regimen. Vi ska prata lite mer om det, men om vi zoomar ut lite och kollar på kartan bara. Kirgizistan, där alltså Vikram Ruzashonov kommer ifrån, är ju ett grannland till det betydligt större Kazakstan och båda länderna tillhör Centralasien. Vad innebär det geografiska läget för det politiska tillståndet i länderna? De gränsar ju också till stormakterna Ryssland och Kina.
Precis, alltså Kirgizistan har ju ingen gräns mot Ryssland, men har väldigt nära relationer till Ryssland, precis som Kazakstan. Och hela Centralasien är ju ett slags, det liksom ligger precis mellan Ryssland och Kina. Och det är samtidigt ett område med urgammal kultur och där det alltid har pågått väldigt mycket handel. Och som ligger väldigt nära Afghanistan för den delen. Kirgizistan gränsar inte till Afghanistan, men till Tadzjikistan som i sin tur gränsar till Afghanistan. Så det är ett område som idag är fattigt och ekonomiskt ganska efterblivet. Speciellt då Kirgizistan som tillhör de fattigaste centralasiatiska länderna. Medan Kazakstan som är det största centralasiatiska landet till territoriet så är det också det rikaste. För de har väldigt stora olja- och gasfyndigheter. Och Kirgizistan, som då är ett land med stor arbetslöshet, så är väldigt beroende av gästarbetare som skickar sina löner hem. Dels gästarbetare i Ryssland, men också väldigt många i Kazakstan. Och det här är ju en orsak till att det här med att Ruzashonov greps, att just han blev gripen. Och det gick alltså till så enligt honom själv att han hade kommit till Almaty, han hyrde en bostad och sen visade sig in på demonstrationerna samma dag och sen satt han i bostaden i 5-6 dagar och sen beslutade att nu får jag hem. Och sen blev han gripen på gränsen. Och det här orsaken till att han blev gripen på gränsen var ju förstås delvis att de här kazakiska myndigheterna och polisen speciellt var ju väldigt pressade att försöka hitta syndabockar till vem som har ordnat de här demonstrationerna. Och det är så här, Kazakstan är ett mycket auktoritärt land och det är en reflex i de här postsovjetiska auktoritära länderna att varje gång det uppstår protester så ska man alltid hitta någon utomstående att skylla det på. Det kommer som ett brev på posten varje gång att det är någon utomstående som gör det här. Och då Rozahunov är alltså kirgisisk medborgare och han är för övrigt uigur. Det finns en ganska stor uigurisk minoritet i Kirgisistan och jag tror att det hade en viss betydelse. Att det passar liksom bra på något sätt att chilla det på en sån här, på en person som kommer från ett annat land och dessutom från en etnisk minoritet. Så det här är liksom orsakerna till att just han blev gripen. Och då tänkte de kazakiska myndigheten troligen inte på, eller troligen, alltså de tänkte inte överhuvudtaget, för de hade så bråttom att fort etablera den här versionen, att det här är utländska krafter, att de bara tog honom som det passade och utan att förstå att kända jazzmusiker troligen blir igenkända.
Och du kom ju in här på oroligheterna i Kazakstan som ju har präglat landet. Det är ju stora regimkritiska protester där tusentals har gripits och åtminstone ett par hundra personer har dött. Vad handlar de här protesterna om?
Det finns flera olika orsaker. Alltså det börjar ju egentligen med att bränslepriserna steg, höjdes väldigt häftigt. Och i Kazakstan, alltså ett land, det är centrala Asiatiens rikaste land om man tittar på BNP. Men det är ett land med enorma sociala klyftor. Och under de senaste 10-15 åren när landet har liksom blivit mycket rikare så har det samtidigt visat sig att en väldigt att nästan all rikedom liksom blir i de stora städerna och blir hos den här kazakiska eliten. Och det har också lett till att landsbygden töms på folk och det kommer in väldigt mycket personer från landsbygden till städerna för att söka jobb. Och det här leder till stora sociala klyftor därför att det finns alltså inga väldigt svag socialpolitik, lönerna är dåliga, arbetstryggheten är närmast obefintlig. Och man har liksom under flera år byggt upp ett slags nytt urbant proletariat i de stora städerna. Och det här är alltså inte den första protesten. Det är viktigt att förstå att det har pågått protester flera gånger. Och jag tycker det är anmärkningsvärt att man har vågat protestera för att Kazakstan är en väldigt hårt auktoritär stat. Men det har pågått protester alltid nu då, som alltid, nästan alltid handlar om sociala missförhållanden. Och nu när då de här bränslepriserna chockhöjdes så tror jag i varje fall att det handlar om att det var på något sätt sista droppen för många människor. För det betyder verkligen om du hela tiden lever ur hand i mun. Så det här att det plötsligt kostar liksom två gånger mer att tanka sin bil. Och det påverkar förstås inte bara det, utan det påverkar såklart bussbiljetterna och tåg och allt det här. Så det gör att folk hade fått nog. Och samtidigt finns det i de stora städerna en ganska stor grupp personer som upplever sig väldigt förfördelade och som är förbannade. Och man såg ju tydligt i de här protesterna att det fanns liksom en enorm ilska. Och det demonstranternas problem var att även om det finns vissa ledare så finns det inte liksom, alltså det finns ingen ordentligt organiserad opposition i Kirgisistan. Det är inte alls som i Ukraina till exempel, som har en levande politisk scen med olika partier och maktbyte, utan det här är en diktatur som inte tillåter en opposition att organisera sig. Och då fanns det inte heller liksom någon som kunde förhandla med makthavarna. Och det blev väldigt fort, väldigt våldsamt. Och makthavarna försökte ju skingra protesterna med våld. Och samtidigt tydde allt på att det var liksom våldsamma element inom de här demonstranterna som sen tog över. Och man liksom ockuperade flygplatsen och man brände ner presidentpalatsen och stadshuset i Almaty bland annat.
En dramatisk utveckling i Kazakstan. Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om läget i landet och varför jazzpianisten Vikram Rozahunov blivit en del i landets propagandakrig. Du lyssnar på Studio DN idag om den kirgisiske jazzpianisten Vikram Rozahunov som under oklara omständigheter gripits, misshandlats och påståtts ha deltagit i protesterna i Kazakstan. Anna-Lena Laurén, DNs Rysslandskorrespondent. Varför har just Vikram Rozahunov dragits in i den här frågan?
Det är ju verkligen en ren slump. Alltså, han var en kirgisisk medborgare som ville lämna Kazakstan efter att ha suttit och gömt sig i en bostad i 4-5 dagar. Han gick ju inte ut ur bostaden medan demonstrationerna pågick. Sen ville han åka hem och så blev han gripen på gränsen. Och han har själv inte riktigt velat säga alla detaljer, men han har bara sagt att han blev gripen och han blev fängslad. Och sen påstår han själv då att han hörde medfångat om man säger att man har blivit deltagare i demonstrationerna så liksom blir man genast förpassad ut ur landet. Och jag är inte helt säker på att det här stämmer. Om jag ska vara helt ärlig så tror jag att han har tvingat säga det. Eller det är någon som har sagt att om du inte säger så kommer du att få problem att annars släpper vi dig. För det låter jättekonstigt. Jag tror att först tvingades han läsa upp det här som han då läste upp först i kazakisk tv, att han har fått betalt $200 för att delta i demona. Och sen när det blev en skandal då släpptes han, men allt tyder på att Alltså han sett när han uppträdde i den här TV-intervjun som jag såg på nätet när han kom tillbaka till Kirgisistan, så det var ju inte en befriad, lycklig människa som kom, utan det var ju fortfarande en person som helt klart är hotad. Man såg det på honom och han sett att uttalelse, man såg allt det här.
Och som du nämnde tidigare så hade han ju också utsatts för någon form av misshandel och var helt blåslagen i ansiktet.
Precis, han var helt blåslagen i kazakisk TV och nu i kirgisisk TV några dagar senare så hade han fortfarande blått öga. Alltså han har helt klart blivit både misshandlad och helt säkert hotad. Och det här innebär att exakt vad som har hänt, jag tror inte att vi vet allt som har hänt ännu. Men att han är alltså, det vet vi helt säkert att det här är inte person som har fått betalt för att delta i demonstrationer i Kazakstan.
I din artikel om det här fallet i Dagens Nyheter så nämner du andra exempel på liknande fall i andra länder. Och du beskriver det som en slags strategi. Vad är det för slags strategi?
Det här är alltså en reflex hos många postsovjetiska ledare, och det är alltså helt tagen ur den bolsjevikiska handboken, att man ska ljuga och förleda och man ska alltid snabbt hitta utomstående fiender, och speciellt när man får egna problem så ska man snabbt kunna skylla det på någon annan. Man ska aldrig erkänna ett misstag, man ska aldrig förhandla, man ska aldrig liksom backa, man ska aldrig tro gott om den andra, utan man ska bara ljuga. Och Belarus president Alexander Lukashenko är ju en expert på det här. Det är exakt så han fungerar. Och i fjol, som vi kommer ihåg, så lyckades Lukashenko på ett helt häpnadsväckande sätt tvinga ner ett civilt Ryanair-plan som flög från Grekland till Litauen. För att han visste att ombord fanns det en oberoende journalist vid namn Roman Protasevich. Alltså Lukashenko tvingade ner det här planet, grep Protasevich och hans flickvän Sofia Sapega. Och därefter så tvingades den här Protasevich att i TV först erkänna att det var han som hade stod bakom demonstrationen mot Lukashenko då i fjol, alltså året innan, efter valfusket när hela landet nästan demonstrerade mot Lukashenko. Det var han som hade planerat det. Alltså han tvingades erkänna en massa saker som naturligtvis inte sanna. Och det var precis samma liksom, det var så tydligt att han var tvingad till det, och det var så tydligt att han läste upp någonting han hade blivit tillsagt till. Och det som förstås för oss då är jättemärkligt är att varför gör man det här? För alla förstår ju att det här är inte, att den här personen är tvingad. Men ur det här diktatorernas synvinkel så de bryr sig inte om det, utan det viktiga är att man liksom får fram sin egen version, och man gör det med våld om det behövs. Och sen kan man liksom fortsätta gå på i ullstrumporna. Och det är liksom ett väldigt, på något sätt, arkaiskt sätt att fungera. Men det märkliga är att samtidigt som vi har då en modern värld och vi har liksom informationen rör sig snabbt och människor kanske vet mer, så betyder det också att propagandan rör sig snabbt. Och det är inte alls få människor som liksom tror på det här, eller de kanske inte tror på det till 100%. Men de kommer titta på det, så kommer de säga att ja, kanske han är tvingad, men det var nog någonting i varje fall, att det är nog säkert så att det är många utlänningar som deltar. Att det är ju det som det handlar om, att så tvivel. Och det lyckas de tyvärr väldigt bra med, de här diktatorerna.
Om vi tittar lite närmare på det politiska läget i Kazakstan och just gränslandet mot Ryssland. Vilken roll spelar Ryssland i det som pågår i Kazakstan just nu? Vilken roll vill Ryssland ha i det här läget?
Ja, här måste jag faktiskt säga att för en gångs skull så går det inte att skylla på Ryssland. Eller egentligen var det samma sak i Belarus. Alltså, jag tycker det är bra att du ställer den där frågan, för ofta tror man ju att Ryssland står bakom allt. När det gällde konflikten i Ukraina så hade Ryssland verkligen sina fingrar med överallt. Men när det gäller Belarus så var det ju inte så. Och när det gäller Kazakstan nu så är det här faktiskt ingenting som Ryssland överhuvudtaget har önskat sig. Att det är tvärtom väldigt problematiskt och mycket otrevligt ur Putins synvinkel.
Varför då?
För att det är just att en diktator, precis som han själv, som är för övrigt hans vän, hans personliga vän, Nursultan Nazarbayev, och som har, precis som Putin, har varit president enväldig i flera decennier, och sen Nazarbayev är 10 år äldre än Putin, och han avgick för 2 år sedan, men skapade en reträttpost åt sig. Han blev på livstid ordförande för säkerhetsrådet. Och i Ryssland ryktas det mycket om att det är just något sånt här som Putin planerar för sig själv också. Putin fyller ju 70 snart, och han kommer också till något skede att måste lämna makten. Och då tror många att det här Nazarbayevs exempel var liksom någonting som han kanske har funderat på. Och det är inte alls trevligt för Putin att se Nazarbayevs staty ligga på gatorna. Att det är liksom, det är mest problematiskt. Samtidigt har ju Ryssland nu i och med att Kazakstan var tvungen att skicka in att ansöka om fredsbevarare, framförallt då ryska fredsbevarare, så kallade fredsbevarare, det var ju fallskärmsjägare i praktiken, så är det klart att ur Kremls synvinkel är det bra att man nu har igen kunnat liksom stärka sitt inflytande i Kazakstan, och man har framförallt kunnat visa att Kazakstan klarar sig inte utan oss. Men om du frågar mig, så jag tror inte alls att Putin vill ha det här. För att alla sådana oroligheter och demonstrationer, precis som i Belarus för 2 år sedan, så är otrevligt för honom. För att Ryssland har också haft mycket demonstrationer i fjol mot Putin. Och här finns också ett stort missnöje mot honom. Så det här liksom ger ett exempel som han helst inte skulle vilja se.
Men var kommer de här missnöjesyttringarna i den större regionen att ta vägen, tror du?
Det är en bra fråga. Alltså, om man tar Kazakstan specifikt, så är jag helt säker på att det kommer inte att försvinna någonstans. För att missnöje med de sociala orättvisorna är så stort. Och det här är ju också någonting som jag tycker det är så otroligt talande. Det säger så mycket om hur auktoritära regimer glömmer saker. Alltså, att Kazakstan är ett så rikt land som man kunde faktiskt ha kunnat bygga upp åtminstone en lite starkare välfärdsstat. Men det var liksom det har absolut inte varit deras prioritet, utan det enda man prioriterar är att de ledande personerna ska kunna stjäla så mycket som möjligt. Och nu har man kanske fått sig en liten tankeställare, men samtidigt är det kazakiska ledarskapet väldigt, alltså de är livrädda just nu. Så det vi kan vänta oss nu är väldigt hård politik och att man hårt slår ner demonstrationer. Men eftersom missnöje är kvar, så nu kommer det att komma nya förr eller senare, det är jag helt säker på. Detsamma gäller Belarus och det gäller också Ryssland.
Det här fallet med jazzpianisten Vikram Rosachunov har ju väckt stor uppmärksamhet, som du har varit inne på, inte minst på sociala medier, och Kirgizistan har ju också riktat kritik mot Kazakstan. Hur kan du ge några exempel på hur den här kritiken låter?
Det intressanta är att det är framförallt folkliga yttringar, som alltså kirgiska medborgare som har varit upprörda, och dels har det då varit flera olika musiker som har, och artister som har uttryckt sig på nätet, alltså på Instagram framförallt. Instagram är många postsovjetiska länders absolut viktigaste nyhetsbyrå. De har spelat in meddelanden där de uppmanar Kazakstan att omedelbart fria Rosachunov. Men sen har det också varit demonstrationer i Bishkek, alltså folk som har samlats och krävt att han ska friges. Medan sen den kirgisiska allmänna åtalaren har skickat en ansökan till Kazakstan om att man ska liksom utreda hur det här gick till egentligen. Men Kirgizistans president har sagt att vi ska se vad som händer och vi ska liksom följa med nu vilka nyheter som kommer fram. Han har haft en väldigt försonlig linje, vilket, om jag ska vara helt ärlig, kanske lite har förvånat mig, eftersom Kirgizistan är ju inte en diktatur, utan det är ett ganska öppet samhälle. Och presidenten vet att folk är väldigt förbannade på det här. Alltså det är väl en stark reaktion i det kirgiziska civilsamhället, som är det livligaste av alla centralasiatiska länder. Så mycket tyder på att, alltså det här försiktiga svaret från Kirgizistans president, så tyder på att han själv är lite ängslig. För Kirgizistan är ett land som har revolutioner och demonstrationer hela tiden. Alltså det är väldigt snabbt som protester uppstår här. Och troligen vill han inte ha en massa protester mot Kazakstan. För Kazakstan är väldigt viktig för den kirgiska ekonomin. Alltså det bor tiotusentals kirgiska gästarbetare i Kazakstan. Och man behöver hålla gränsen öppen.
Slutligen, vad händer härnäst i Kazakstan som ju har präglats av de här protesterna de senaste veckorna?
Det kommer att vara mycket hård politik. Alltså det kommer att vara över 7000 personer, säkert fler ju vid det här läget, är gripna. Det kommer att vara skåderättegångar, alltså sådana skådespel där man liksom får fram de här skyldiga och de ska ångra sig, och sen kommer det att få långa fängelsedomar. Det är väldigt viktigt för regimen att statuera exempel, att så här går det för den som vågar protestera. Så det är inga trevliga saker vi har att vänta. Men som sagt, jag är helt säker på att de här protesterna kommer att fortsätta förr eller senare. För att de här missförhållandena är ju fortfarande kvar och de har inte försvunnit någonstans.
Tack så mycket, Anna-Lena Laurén, Rysslands korrespondent här på Dagens Nyheter.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga av våra avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media, och jag heter Ylky Holago.
Play.